Alltså en dyrbar tid för många människor som båda två jag arbetar och barnen och allt det där. Så har du tagit dig tid att komma hit. Jag vill bara tacka dig för det. Ja, halleluja. Jag hoppas du inte ska gå besviken härifrån, utan att du ska känna att det var värt att komma hit idag. För nu ska jag ta ett ämne med dig här idag som jag vet att du inte liker. Jag har alltid lite kamp när jag ska ta de här sakerna. Och jag funderar ibland och samtalar med Herren att varför ska jag få hålla på med sådana här budskap? Jag är ju en annan typ egentligen. Men det har blivit så med mitt liv. Jag ska ge dig ett av mina livsbudskap som som har tagit många år för mig att landa i. Och det vill jag gärna dela med mig av här idag. Halleluja. Vi ska prata om prövelser. Och allt folk sa, mamma mia. Men inte på något tungt sätt, utan mer som ett förklarande sätt. Och hur man får ihop detta i livet vi längtar efter. Därför att i livet vi längtar efter så vet jag inte riktigt hur vi ser det. Men du förstår att i det liv som vi lever så finns det också någonting som kallas för prövelse. Nu vet jag, får inte mycket amen halleluja på det här, det får jag. Men att förhålla sig till det på ett gudfruktigt sätt och se vad det här kan stå för i mitt liv. För mig så tog det ganska många år faktiskt innan jag kunde landa i en förståelse när det gäller det här och ansluta mig till Guds tanke i de här tingen. Och det är egentligen vad Jesus säger så här. I Johannes 8 så säger han, det är väl vers 32 om jag inte minns fel. Så säger han så här. Att ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra er fria. Vi vänder på det där lite grann. Och tänker så här. Sanningen i sig självt gör dig inte fri. Det är den sanning som du förstår som gör dig fri. Och det är just därför som det är så viktigt med att dröja kvar i Guds ordet. Därför att när du läser Bibeln så betyder inte det att du är fri. Det är när du förstår vad du läser som sätter dig fri. Kan du säga amen till det då? Och det är därför behöver vi att dröja inför Guds ordet. Vi behöver landa där och vi behöver bearbeta det som Guds ord talar om. Därför att vi fångar det inte på en gång, utan det får växa fram till en uppenbaring i våra liv. När Guds ord blir uppenbarat i våra hjärtan, det är då friheten kan komma. Eller som Marie sa, det är när du ser det som du har det. Och problemet att vi upplever att vi inte har det, det är för att vi inte har sett det. Och det kan ta en ansenlig tid faktiskt att komma till punkten, platsen, där jag ser det. Det har funnits där hela tiden, men jag har inte sett det. Och eftersom jag inte har sett det så kan jag inte vandra in i det. Jag måste se det för att ha det. Och när jag har det, det är då jag kan dela med mig av det. Halleluja. Amen. Och när det gäller det här området så att säga, så är det ju ett område som jag vet inte, men personligen så liker jag inte så mycket att preka om det, därför att det är ju inte det morsommaste budskapet, men däremot så är det ju så att vi alla har någon slags förhållande till det här med prövelser, motgångar, tuffa ting, vanskligheter. Alla har någon form av relation till det här. Vi flesta människor, i alla fall vi svenskar, vi vet väldigt mycket om prövelser. du gör det, jag gör det. Även som kristna så får vi leva med det här. Min bakgrund är ju sådan att jag växte upp i en starkt präglad pingstfamilj. Va? Pappa blev frälst i den tidiga pingstväckelsen, radikalt frälst då, trodde på Jesus. Och det var mycket sånger om blodet och korset och träckspel och sådana här saker när jag växte upp. Va? Brinnande, och det var många barn i familjen, vi är 8 syskon och en stor familj och sådär. Och i den kontexten så växte jag upp. När vi då talar om prövelser så min barndom och hela vägen fram till här, Den präglades av det här, att när det gäller prövelser så är det någonting som Gud sänder. Det är Gud som skickar det här på dig för att lära dig de här tingen, va? Min pappa dog när jag var liten. Han omkom i en olycka. Då var jag bara 9 år gammal. Och då kommer jag ihåg faktiskt, vi kom till menigheten och då var det någon farbror där. Men han var säkert inte mer än 50 år. Men du vet, när man är 9 själv, det är ju allt så gammalt när man tittar uppåt. Så jag tror, han såg ju döende ut där, va? Så jag tänkte han... Han ramlar av pinnen när som helst, men jag inser att han var säkert i min ålder. Men han upplevde som gammal i alla fall. Och så klappade han mig på huvudet och så sa han så här: ja, lille gutt, du förstår att Jesus tog hem pappa. Han tog hem honom till himlen. Och då ställdes jag inför någonting. Jag fick ett problem där. För jag tänkte så här: varför ska Jesus ta hem min pappa? Det är ju min pappa. Jag behöver honom här. Vi vill ha honom här. Klarar sig inte Jesus utan, jag menar, måste han ta hem honom? Vi älskar ju pappa. Och det där liksom, det var ett ganska vanligt fenomen. När man inte visste hur man ska förklara ting så la man den i den korgen. Ja, Gud, han har någon slags mening med det här. Och det är en mysterisk väg här som inte vi förstår. Och det var sånger skrivna om det här. Prövningar vi möta få och vi ofta ej förstå. Herrens vägar när han önskar att vi himlen skulle nå. Sina barn han leder här genom sorger och besvär. Vi förstår hans vägar bättre ovan där. Egentligen så är det ju inte så mycket fel i det på ett sätt. Men det är bara det att det finns någonting här som gör att vi får ett komplicerat förhållande till prövningar. Därför att om Gud är den som både ger och tar, så får jag ett problem när det gäller tilliten till Gud, va? Om Gud är den som står både för det onda och det goda, vilken typ av Gud har vi då? Och där i mitt lilla barnahjärta så kände jag ändå, det här är någonting som inte stämmer, va? För jag hade ju en pappa som jag älskar väldigt mycket och så vidare. Och det fanns en godhet där. Det fanns någonting gott där. Han önskade ju mig gott, va? Om Gud är en fader i himlen så borde han väl vara god, va? Och önska sina barn goda ting. Och inte liksom drämma till dem med lidanden och prövelser. För att på något sätt lära dem någonting. Det är något här som inte stämmer. Men det är min bakgrund i alla fall. Sen kom jag in i trosbevegelsen. Och där ändrades ju fokuset ganska kraftigt när det gäller det här med prövelser. Från att vara Gud som står för allting. Så blev det djävulen som stod för allting. Och det måste jag säga, det var mycket skönare. Det var mycket lättare att förhålla sig till det på det sättet. Det är liksom, det är djävulen som kommer med de här grejerna. Så det kan du bara stå emot, va? Kasta ut det där, kasta bort det, kasta hem det, kasta det på någon annan. Det var mycket utrivelse. Och det är liksom, jobbiga grejer kommer och det kan du bara stå emot, va? Det är från djävulen allsammans, va? Och det var rätt skönt faktiskt. Och då var jag ju ganska ung. Jag var ju 23 år gammal när jag började jobba på Livets Ord och sådär, va? Och då var det den tongången där. Och det kändes ganska gott när man kommer från sån bakgrund som var så radikalt motsatt, va? Och som gjorde att folk liksom egentligen gick på insidan med en förelse av att jag kan nog inte riktigt stole på Herren. Det är härligt i mitt liv nu, men man vet aldrig om man kommer att drämma till mig med någonting här och lägga någon sjukdom på mig och göra livet svårt för mig för att lära mig någon slags ödmjukhet eller någonting sånt där. Då gick vi från den gröften, kan jag säga, över till en annan gröft där allting bara handlade om att liksom bli av med allt jobbigt, va? Och så fort det är något jobbigt i mitt liv så är det djävulen som håller på i mitt liv. Och det här tog sig humoristiska inslag ibland också faktiskt. Jag kommer ihåg en killen kom till mig och sa så här: djävulen har skickat en sån fet elräkning till mig, va? Så det landar i allt möjligt, va? Så allt som upplevs jobbigt, va? Ja, det är mörker, det är någon andeförste som ligger bakom det här och så vidare. Så då förstod jag ju att efter ett tag så kände jag att men det här håller inte heller, va? Det är liksom, nej, det är någonting i det här som jag inte har riktigt förstått än. Och jag vill förstå det. Och då går vi till bibeltexten här nu, där det står så här. I Jakobs brev kapitel 1. Vers 2. Det står det så här. Överskriften på den här versen, i svenska översättningen, så står det: glädje i prövningen. Tack för den. Nu står det så här i vers 2. Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Jag vet inte det med det här, men jag fick ju jobbigt med det här. Alltså jag hade förhållningssätt till båda de här två orden. Glädje. Jag visste hur glädjen kom i mitt liv. Jag tyckte om glädje. Prövningar hade jag också erfarenhet utav. Och jag kan säga så här. Det står en man här idag predika för dig som vet vad prövningar är för någonting. Jag har gått igenom många ting i mitt liv. Så jag är inte helt obekant med ordet prövning. Och inte du heller. Så jag hade ett förhållningssätt till prövningar. Men att göra som Jakob gör nu. Att han binder ihop de här två orden. Och säger, du ska vara glad i prövningen. Det upplevde jag som provocerande, måste jag säga. Jag tyckte det var jobbigt att han säger på det sättet. Men eftersom han har hamnat i Bibeln och inte jag. Så förstår jag någonstans att det är ju någonting han har upptäckt för att kunna vara så frimodig med detta ord som är så vansklig för så många människor. Du får ju tänka på att de här som han skriver till här, många av dem sitter i fängsel för sin tro. De är pryglade, slagna, de har upplevt fruktansvärda ting. Och så har han mage att skriva och säga, nu kan ni vara glada i den här prövelsen. Sådana här bibelord fick jag jobbigt med. Inte du, men jag. Det är personligt det här. För jag tyckte att det är någonting som inte går ihop här, va? Och då måste jag tänka på att då har jag ju läst Bibeln tidigt i mitt liv. Jag har läst utifrån det här med att Gud står för allt jobbigt. Och jag har läst den utifrån att djävulen står för allt jobbigt. Och nu får jag inte riktigt ihop det här. Mitt förhållningssätt till prövelser vid den här tidpunkten när jag började bearbeta det här på djupet. Det var just detta. Prövelser är någonting som man ska bli kvitt så fort det bara går. Därför att jag tyckte det var så här. Att när något bra var på gång i mitt liv. Jag kände nu är det något bra på gång. Nu kör vi på. Då kommer en prövelse som bara stannar upp allting. Och då tänkte jag, det gäller att bli av med det här så fort det bara går. Och inte krydda det med någon slags glädje. Jag tyckte det var helt okej att vara sur och sint och allt möjligt. Och ta på mig offerkoftan när man fick prövelser. Och så säger Jakob, nej, så här ska du förhålla. Du ska vara glad i prövelserna. Men då måste vi läsa texten ordentligt här. Han säger inte att du ska vara glad för prövelsen. Men du kan vara glad i den. Varför kan du vara glad i prövelsen? Ja, det är det Jakob vill förklara för oss. Han är ju inte cynisk, va? Han är ju inte liksom, vad ska vi säga, provocerande med vilje. Utan han har ju upptäckt någonting och det vill jag ta reda på. Jakob, vad är det som gör att du kan säga det du säger? Därför att jag vill vara en seriös bibelläsare. Jag vill inte vara en sån som kör slalom genom Bibeln. Och undviker svåra texter. Utan jag vill förstå och känna. För jag vill att sanningen ska göra mig fri. Och för mig var det ganska naturligt det här eftersom jag hade så mycket prövelser. Och de tog ju aldrig slut heller. För den ena prövelsen avlöste ju den andra, va. Och då tänkte jag så här, ska mitt liv se ut så här, va? När ska jag få ett bra liv? När ska jag få livet jag längtar efter? Och då tänkte jag så här att det livet som man längtar efter och det livet som är ett bra liv, det är ett liv utan prövelser. Men då förstår jag, eftersom jag läser skriften, att det finns inte ett liv där det inte heller finns prövelser. De kommer vare sig du vill eller inte. Nu är det så tyst jag blir rädd här. Har jag valt fel budskap eller? Ska jag köra ett annat? Jag kan ta en annan variant här. Nej, jag håller mig till texten. Du blir sur på Jakob kanske, tycker att Jakob är lite provokatör och liksom lite sådär, lite bufflig. Så vi åker över till pastor Peter här. I första Peter brev. Nu ska vi gå på själavård hos Peter. Peter, Jakob säger att vi kan vara glada i prövelserna. Det tycker vi var fruktansvärt provocerande och jobbigt, va? Vad har du att säga om saken? Och då säger han i vers 6 här. Därför kan ni jubla, säger han. Även om ni just nu en kort tid skulle få utstå prövelser av olika slag. Jaha, har han ringt till dig? Han ringde nu när jag var på väg. Och säger, det kommer en kille nu som är sur på mig. Se till att du säger vad jag har sagt. Nej, utan det här är vad Gud säger. Därför att det är Guds ord. Och då säger han så här. För att det som är äkta är tro. Och detta är långt dyrbar än det förgängliga guldet. Som dock måste prövas i eld. Ska ge pris och härlighet och ära. När Jesus Kristus uppenbaras. Så här har vi två vittnesbörd. Vi har två stycken apostlar som talar om de här tingen. Jakob han slår an en tone här. Han säger att det finns en möjlighet till att glädja sig i en prövelse som du kanske upplever är den mest meningslösa som har hänt i ditt liv. Saker som har rullat in som en chock när vårat barn dog. Vi har ju haft fler än ett barn som har dött för oss, men när vår äldsta dotter dog så var ju det en fruktansvärd slag emot oss som bara rullade in i våra liv. Hon var ju 25 år gammal och liksom livet bara trasade sönder för oss och det var en prövelse, va? Verklig prövelse. Och då kan man tänka så här. Ska man vara glad i det? Va? När det inte fanns en stund på dagen då vi inte grät och var ledsna och sorgfälld och allt det där. Vad pratar du om för glädje, Jakob? Hur kan du säga så här till oss? Och eftersom jag vill vara ödmjuk inför ordet, va, så tänker jag så här. Herre, visa mig vad det egentligen står här. Låt mig se vad jag idag inte ser. Öppna upp mina ögon så jag ser vad som beskrivs här. Och då helt plötsligt så såg jag att det är inte prövningen som är prövningen, utan det är prövningen i prövningen som är prövningen. Vi har ju sånt fokus på själva prövningen. Så vi ibland missar prövningen. Alla människor blir prövade. Det är allmän gods. Jag har inte träffat en människa som inte vet vad prövelser är för någonting. Motgångar, svårigheter. Alla blir det. Men det finns i prövningen som alla möter på ett eller annat sätt. En annan prövning som är sänd från Gud. Det var här bilden gick samman för mig. För jag hade ju kört det här att djävulen står för allting under en tid. Och jag insåg att det håller inte riktigt. Därför att jag insåg att när jag har gått igenom vanskligheter i mitt liv. Så har jag genom att jag har vandrat med Herren upptäckt att jag har fått nåd av Gud. Att bli en mer förädlad kristen. Jag har fått upptäcka att i det svåra där så har det ändå kommit ut något gott utav det. Så jag kan inte längre fullt säga att djävulen är den som håller på med allting där. Utan det är också Gud. Va? Och för mig är det viktigt att bena ut vad är Gud och vad är inte Gud. Därför att det är Gud jag vill följa. Och då upptäckte jag efter ett tag att det finns en prövning som jag kan med frimodighet bara säga. Den där ska gå över i mitt liv. Det där kan jag stå emot. Jag tar inte emot det där. Det där är inte från Gud. Det är mörker och det är allt möjligt. Det tar jag inte emot. Det bejakar inte livet. Det tar livet ifrån mig. Det där har ingen begrepp. Men i det där så finns det en annan typ av prövning. Som Gud håller på med mitt i alltihop. Och det vill jag ta emot. Inte stå emot. Vad är det som Gud gör i allt det här? Och det är det jag vill föra fram till dig. Och det är där som källan till glädje finns. Halleluja. Eftersom jag själv har gått igenom svåra ting så är jag väldigt försiktig när jag talar om de här tingen. För jag vet hur svårt det kan vara att gå igenom vanskligheter. Så jag tror någonstans att du förstår det. Som vi ser här vad Peter säger, så säger han så här, ni kan jubla även om ni just nu en kort tid ska få utstå prövning av olika slag. Och så vers 7, för att det som är äkta i ett tro. Och detta är långt dyrbarare än det förgängliga guldet som dock måste prövas i eld ska ge pris och härlighet och ära när Jesus Kristus uppenbaras. När jag tar prövningen på rätt sätt, då får jag möjlighet att bli förädlad som kristen. Är det inte det vi önskar? Är det inte det vi önskar för att bli mer lik Jesus? Att få fram hans karaktärsträck i våra liv. Prövningen kan tjäna det, den hänsikten i ditt liv. Om du tar den på rätt sätt. Är det webb-tv idag eller? Jag vill ner. Jag vet inte hur du förhåller dig till prövelser. Om du är på den där platsen att i ditt liv du tänker så här och dina böner går ut till Herren och säger: Herre, ta väck det här ifrån mig, jag orkar inte det här och jag vill inte ha det här och så vidare. Men om du förstår att också Herren håller på att arbeta med ting i ditt liv, så kommer du förhoppningsvis, som min bön är det, kanske ändra din profiltanke när det gäller prövelser. Istället för att säga: Herre, ta mig väck ifrån det här. Istället säga: Herre, arbeta klart i mitt liv. Ta mig inte bara ut ur det här. Ta mig igenom det här. Så att jag kommer ut på den andra sidan så som du hade tänkt. Jag brukar ofta berätta den här berättelsen i det här sammanhanget. När jag hörde den här berättelsen, det var en krukmakare som gjorde krukor, va? Och han gjorde de där krukorna på gammaldags vis då. Höll på med de här krukorna. Och när han gjorde de här krukorna så du vet hur det är, man drejskivan där och bygger upp en kruka. Stoppar in den i brännugnen. Så stod en turist jämte där och tittade på det där. Och den här mannen, han höll på med den där krukan och gjorde den klar och sen stoppade den i brännugnen. Sen tog han ut den ur brännugnen och in den igen och ut den igen och in den. Han hade inga mätare på den där ugnen så han kunde kolla. Så han gick med ögat på något sätt där. Och till slut så tyckte han då att den där krukan var färdig. Och sen så stoppade han upp den till försäljning på hyllan. Turisten var så nykärrig på det här. Så han sa: du håller på med din kruka där. Och stoppa in och ut ugnen där. Och så: jag har bara ett spörsmål till dig. När vet du att krukan är färdig så? Och då säger den här mannen: jo, det är mycket enkelt så. Jag tar ut den ur ugnen, knäpper med fingern på kanten på krukan. Och när krukan sjunger för mig, då är den färdig. Nu låter jag den landa lite grann. För jag vill att du ska veta att det är du som är krukan. Och frågan är: sjunger krukan? Vet du vad prövelsen är? Det är ugnen. När du är i ugnen så gör Gud ett verk i ditt liv om du vill det. Och det verket som Gud gör i ditt liv, det är att han föder fram sången i ditt hjärta. Om du vill det. Vad är det som är så positivt med krukor eller med prövningar så att Jakob säger att du kan vara glad i dem? Jo, det är att när du upptäcker vad Gud håller på med och lär dig att ansluta dig till det, så kommer du att också vara väldigt glad. Därför att du kommer att finna fram till att saker och ting som annars inte sker i ditt liv, de sker där. Låt mig ge dig några exempel så du får lite möjlighet att glädja dig. De här unga vuxna här, deras ögon far hit och dit. Vad har ni gjort i natt? De upplever själva mötet i en prövelse. Peter säger så här. Han säger så här: för att det som är äkta i er tro. Så nummer ett, vad upptäcker jag i prövelsen? Jag upptäcker om min tro är äkta eller inte. Marie talade om det här idag. Hon sa att det här fungerar på riktigt. Hur har hon kommit fram till det? Jag kan tala om, för jag lever med den kvinnan. Hon har kommit fram till det i prövelsens ugn. Va? Där kommer man fram till att det här faktiskt fungerar på riktigt. Va? Det här är faktiskt någonting, den här tron jag har på Herren, den fungerar faktiskt. Det finns någonting som har med trons äkthet att göra. Eller låt mig få säga det här, den beprövade tron. Va? Alltså en tro som har fått blivit prövad i den bemärkelsen att jag har fått upptäcka att det finns ju en del saker och ting som jag lägger i ordet tro som egentligen inte håller prövningen. Den klarar inte trycket, och det är väldigt positivt för mig att få upptäcka det i mitt liv, att det finns ting som jag kanske trodde var tro, men det var bara tro som inte var tro. Utan det var ting som kanske, det fungerar uppe på fjälltoppen, men det försvinner snabbt ner i dalgången. Och det är det här som är så underbart, när jag får upptäcka att det finns en tro som bär i alla tider, i alla omständigheter, vad det än händer i mitt liv, så finns det ett fundament i mitt liv som håller jämnt. Halleluja! Oh! Redan här börjar vi glädja oss nu. För vi känner någonstans att oj, oj, oj. Andrew Crouch sjunger om det här. Om jag inte hade fått mött det här i mitt liv sen, through it all, genom allt. Va? Jag har lärt mig tro på Jesus, jag har lärt mig tro på Gud. Va? Och så säger han i någon av verserna, om jag inte hade fått mött några svårigheter, hade jag ju aldrig fått uppleva att Gud kan lösa dem. Va? Det finns någonting med det där, va? Och jag förstår någonstans varför, som jag menar, en felaktig teologi har fötts, va? I det att man lägger så mycket tonvikt i att just, ja men då måste det ju ha varit Gud allt det här, eftersom så mycket gott kom ut ur det här. Och det är där vi måste ha liksom ordning och reda på tingen här, så vi inte ger credit till fienden i allt det här, utan vi istället förstår att nej, det som var menat för ont, det kan Gud vända till något gott i mitt liv. Det som var mig så bittert, säger Hiskia, det blev mig till nytta. Va? Det finns någonting där som nutidsmänniskan, som världsmänniskan värjer sig emot, därför att vi lever ju en tid då ingenting får göra ont. Va? Vi har ju så svårt med begreppet smärta. Och så tittar vi upp på smärtornas man. Va? Vi har ju så svårt med de där tingen. Va? Vi föds ju med en cykelhjälm i huvudet. Va? Jag läste en berättelse om det där. Man har gjort undersökningar. För i Sverige är det så många som kommer till sjukhuset. Barn, va? De kommer till akuten sjuk hela tiden. De har slagit sig. Och de är ödelagda och så vidare. Och man kommer fram inom vården, har man kommit fram till att barn av idag vet inte hur man ramlar. Va? Därför att det är ju alltid någon curlingförälder där och fångar upp dem innan de slår huvudet i en sten eller de ramlar av cykeln. Och så vidare. De har ju så mycket stödhjul på cyklarna, va? Så det ser ut som något annat än en cykel. Va? Och då tänker jag så här. Det är lite så i samfundet att liksom, ingen får göra ont, ingen får vara jobbigt, ingen får så vidare. Men jag ska säga, livet gör ont. Fråga din mamma, får du se när du blir född. Om det gjorde ont eller inte. Alltså, det finns en dimension där som vi inte kan värja oss ifrån. Och så är det med saker och ting. Och det ligger ju i det här jag talar om nu när vi möter svåra ting. Att det händer saker där i våra liv. Men vad vi får upptäcka där då, det är att det finns någonting med trons, ska vi säga, kvalitet i våra liv som vi får upptäcka. Är min tro äkta eller inte? Nummer två, jag får också se i prövelsen vart jag egentligen har min tillit. Va? Vem stol, jag talade om det igår, vem stol jag på egentligen? Ja, det kommer prövelsen att visa dig. Den kommer att tala om för dig var du har din stol någonstans. Ganska fort faktiskt, chappt. Så inser du, och kära någon alltså. Och då får vi möjlighet och hjälp från Gud att flytta på stolen. Så vi kommer rätt där, va. Amen. Halleluja. En annan sak som faktiskt är positivt. Det är att prövelsen ger dig riper i lacken. Repor i lacken. Det gillar inga män som har svarta bilar. Vi tycker inte om repor i lacken. Men du vet att prövelsen ger mig repor i lacken. Och vad säger mig när jag möter en bil som har massa repor i lacken? Jo, det säger mig att den där bilen, den är ute i verkligheten, va? Det är bara när den är inne i garaget och man kan ha den där, och då kommer det inga rip på blacken. Men så fort du ska använda, bruka bilen, så kommer du få upptäcka att det blir en del bucklor, det blir en del ting där. Och det säger mig bara en sak, du använder bilen. Överfört då till människor, så är det så att när du och jag går igenom prövelser, så är det precis liknande. Det betyder bara att du har mött själva livet, va? Prövelsen är ett underbart botemedel mot präktigheten. Marie var inne på det lite grann. Jesus var en helig man, va? Vilka hamnade hos honom? Ja, inte var det de präktiga, utan det var syndarna som tyckte om att vara med honom. Vet du varför? Därför att präktigheten drar inte till sig människor. Alla människor inombords tycker att den präktigheten, det är någonting som man inte vill ha med att göra, va? Och präktigheten, den har ett mål, ett fokus. Den sätter människor i centrum. Präktigheten säger, vad ska de säga? Men heligheten, den säger, vad ska Gud säga? Heligheten mäter sig mot vem Gud är. Präktigheten mäter sig om vad människor tycker och tänker. Jag tycker faktiskt det var väldigt bra där. Marie, är det bra? Känner du det? Ja, tack. Präktigheten. Men när prövelse kommer, va? Helt plötsligt är dina barn ute och snurrar, va? Eller också något annat som händer, va? Och då blir det liksom en repa rakt in i det här. Som kanske för andra tycker, som ser det här, tänker att du har ju inga problem, va? Du har ju inga utmaningar. Och så får de se och få blicka in i någonting. Ja, men vi har gått igenom många ting. Och vi har varit öppna med det också. För att det är det enda sättet vi kan hantera det på. Och vet du vad det har gjort för någonting? Det har gjort att människor känner. Jaha, du är också människa. Du kan också gå igenom ting. Alltså, du är inte perfekt, du. Och det är som är så underbart med det här. Att Gud söker inte efter perfekta människor. Han söker efter uppriktiga människor. Halleluja. Och om vi skulle bara göra en analys på oss allihop här, så sitter ju massa människor här. Du har så mycket repor i lacken, så du är en enda stor repa hela du, va? Och min vän, det gör ingenting. Det bara säger, du lever. Halleluja. Amen. Så det är inte så farligt med lite repor i lacken, utan istället så får vi upptäcka, nej men, så här är livet, va? En annan sak som jag får upptäcka i prövelserna, det är hur det står till med mitt hjärta. Och det är det här som jag egentligen ville ägna det. Oj, det är ju slut här. Nej, det är det inte. Jag har nedräkning, inte uppräkning på min. Jag har en stund kvar. Hur står det till med mitt hjärta? Om man säger så här då. Vad är själva prövningen i prövningen? Vad håller Gud på med i prövningen? Gud håller på med en ting. Vad är Guds prövning i ditt liv? En enda sak. Ditt hjärta. När Gud prövar en människa, så prövar han inte dina pengar. Han prövar inte din kropp. Han prövar inte dina relationer. Han prövar ditt hjärta. Därför att ut ur hjärtat kommer livet. Så vad jag får upptäcka i själva prövelsen, det är hur det står till med mitt hjärta. Vad har du i ditt hjärta för någonting? Dina motiv. Dina ambitioner. Du har liksom, de där tingen, de finns där. Och de kan ligga skylte. Fördolda, till och med för oss själva. Och när prövelsen kommer och river upp saker i våra liv, då får vi upptäcka vad som pågår här inne. När du och jag får möta ting i livet, olika saker som händer med oss. Låt mig lista några saker. Nummer ett. När det inte blir som jag hade tänkt. Det är en skicklig prövelse. Har du varit där någon gång? Det bidde inte som jag hade tänkt. Du trodde att du hade gift dig med en prins. Det visade sig vara en gris, va? Det blev inte som jag hade tänkt. Du upptäcker någonting som du inte hade sett förut. Och det blir inte som du hade funderat och tänkt. Vi har ju alla bilder, vi har ju liksom fantasier och så vidare. Vi kan dra in det i menighetstanken. Du har en tanke om det här och så vidare. Och så blir det inte som du hade tänkt. En av mina bästa illustrationer på det här, det är ju den här mannen Naman i Bibeln som var spedalsk. Och för att spara lite tid så det är andra konungaboken 5 det här. Du kan läsa det själv sen. Men Naman var ju sjuk, han var ju spedalsk. De sökte hjälp hos gudsmannen Elisa. Och för att göra en lång historia kort så småningom kommer han ju till Elisa. Och då har han sina bilder hur det här ska gå till, va. Eftersom han kommer ifrån en liksom en hokus pokus miljö, håller på att säga, liksom okult kan man säga. Han har säkert gått på seanser och varit på många olika såna healings och så vidare. Så han hade väl med sig det på något sätt i bakgrunden. Och så kommer han till Elisa, och Elisa kommer inte ens ut, va? Utan han skickar sin Gehazi, hans tjänare, som läser upp något brev för han där. Och han kommer ju liksom med fina vagnar och gåvor och allt möjligt. Det är ju statsbesök det här, va? Och så kommer Gehazi ut och säger, åh, han där inne låter hälsa här att du kan gå och bada 7 gånger i Jordan, ska du doppa dig och sen så ska du bli bra, står det här. Och då står det att när Naman hörde detta så blev han vansinnig, står det i svenskan. Han blev så rasande arg, va? Hans hjärta prövas. Gud ville hela honom, men han ville göra någonting mer än det. Han ville fixa något med hjärtat. Och vi förstår någonstans att Naman som var han var general, va. Han var ju en riktig sån där. Han visste, han pekade med hela handen, va. Han styrde sina mannar och allt det där. Han var van att bli bemött med respekt, va. Han var van att bli bemött på ett visst sätt. Och så kommer en tjänare och läser upp ett litet brev och säger, du ska gå bada i Jordan. Och så kommer allting upp, vet du. Fördomarna kommer upp. Va? Ska jag gå ner och bada i den där skitfloden där, va? Förresten, är det bada vi ska göra? Då hade jag ju kunnat bada hemma. Vi har ju fina floder där hemma hos oss. Abana och Parpar. Här vill ingen stå och doppa sig. Här är ju pinlig. Nu kommer fördomarna fram, vet du. Nej, nu åker jag hem. Och nu förstår jag att det är ingen här som får sådana reaktioner någonsin i ditt liv. Har ju aldrig hänt, va? Så jag får ta allting på mig själv här. Jag kan vara lite sån där också ibland. Snacka med Marie i enskilt samtal så du får höra. Vi är ute och åker ibland och sådär, va. Och jag är ju sådär stolt av mig, va. Så jag vet alltid vägen, va. Och Marie säger, älskling, kan du inte stanna och fråga den här personen? Nej, här frågas ingenting. Jag hittar, inga problem. Jo, men vi har ju hållit på i 2 timmar här och kört runt här. Nej, jag bara har lite sightseeing här. Det är liksom, vi hittar. Kan du inte fråga då? Nej, jag frågar ingenting. Man blir så dumstolt, va? Naman var lite dumstolt. Så han förstod inte här nu vad som var prövningen i prövningen. Tills det kom en annan tjänare och springer ikapp vagnen på vägen hem. Och så ropar han in i vagnen och säger, men min höghet är... Men liksom, hade han bett om någonting svårt? Hade du inte gjort det då? Jo, självklart. Men nu bad han ju dig om någonting lätt. Har det lätta blivit för svårt för dig, Naman? Och där hade han fångat honom. Och så inser Naman någonstans att... Men vi på med badbyxorna så går vi ner och badar i Jordan. Och så ser man ju den där mannen där. Jag tänker mig att jag hade legat badat där vid Jordanstranden den här dagen. Och titta på den där mannen där. Den killen där. Ska han bada eller inte? Han går upp, han går ner, han går upp, hopp, upp, upp. Vad håller han på med där borta egentligen? Det är en man som går igenom Guds prövning. För Guds prövning, min vän, den är lätt. Men vad den sitter långt inne hos oss många gånger. Vad jobbig den kan vara. Gud kommer aldrig pröva med någonting svårt. Han prövar det med någonting lätt. Och han prövar ditt och mitt hjärta. Ramashakala mangori alalai. Tror du Naman var glad när han åkte hem? Det står att hans hy blev som en gosses hy. Men jag tror inte att det var bara hans hy som blev som en gosses hy, utan hela hans personlighet blev som en... Han blev generös, vet du. Han spred ut gåvor efter. Han var superglad, va. Han hade kommit igenom prövningen. Ja. En annan prövning är ju den här. Det är Guds prövning. När det tar längre tid än jag har räknat med. Och här kan vi ägna ett helt seminarium åt det här, va. Har du upptäckt att saker och ting tar längre tid än vad vi räknade med? Och då tänker du, fy alltså. Det är djävulen som står emot här nu. Men du förstår att Gud opererar i tid, va. Och grundläggande är det så här att allt det Gud gör kommer ta längre tid än vad du har räknat med. Därför att du förstår att det inte bara är så att Gud vill att du ska komma in i någonting. Utan han vill också att du ska komma in i saker och ting på hans sätt. Jag är faktiskt väldigt glad att inte Gud svarade på mina böner när jag var nykläckt predikant. Jag är jätteglad. Idag är jag jätteglad för det. Om vi bad om väckelse, vet du, på 80-talet och 90-talet. Och då var jag en ung gutt. Och sådär, va. Hade väldigt mycket proklamationer, va. Men ganska lite innehåll. Men då bad du Gud, sänd väckelse. Och väckelsen är på väg i vårt land. Och verkligen, vi stod på. Det kom ju ingen väckelse. Och det är ju inte det att Gud inte vill ge väckelse. Utan Gud vill att vi ska kunna härbärgera det som han ger, va. Och jag insåg ju, har ju insett sett i många år, att jag var inte där i mitt liv där jag kunde omfamna de bönämnen som jag sökte bönesvar för. Jag tror att jag hade blivit ett stort problem om Gud hade gensvarat i allting som jag bad honom om. Därför att jag var inte där då. Kan väl ni sitta jämte mig, säger Jesus. Jajamän, det kan vi. Inga problem. De hade inte den dyrbaraste insikt som finns i våra liv. De hade inte självinsikt, va? Självinsikt är en väldigt underbar sak att nå fram till. Och många gånger kommer den genom att jag gensvarar till Guds prövelse för mitt liv. När det tar längre tid än vad jag räknat med. Marta och Maria, de blir skuffade på Jesus och de säger så här. Hade du varit här i tid, Jesus, så hade min bror inte dött. Nu är det för sent att du kommer här nu. Nu går de igenom en prövelse. Och det är en prövelse i deras tillit till Jesus. Stolar ni på mig eller inte? Och vi vet ju resultatet blir ju att de får uppleva att det Gud hade lovat, det kommer att ske. Halleluja. Amen. Se dig omkring, min vän. Se dig omkring. Säkert är det någon här som går igenom prövelse i sitt liv nu. Se dig omkring. Där i prövelsen, där finner du också din kallelse. Passa på, min vän, när du går igenom vanskligheter. Där när du går igenom vanskligheterna kommer du också finna någonting annat. Din kallelse. Du förstår, du kan inte leva i en kallelse utan sår, va? För vi har Jesus som vårt exempel. Jesus har sår, va? Såren fick han i sina prövelser. Du har också sår. De får du i dina prövelser. De har att göra med din kallelse. Jag tänker på Hesekiel, vet du, profeten i Bibeln. Det står om honom, han blev kallad av Gud, står det. Så gick han och satte sig hos dem han skulle predika för. Och han satt hos dem i 7 dagar, djupt bedrövad. Och med det kunde han säga till dem han talar till. Han kunde säga... Jag har suttit där du sitter. Utan prövelsen, den ger en erfaring i ditt liv. Där du kan säga till människor som du ska betjäna. Jag har varit där du nu är. Jag vet någonting om det där. Jag har sår som pekar på det. Och du förstår, jag sa igår till ungdomarna. Prövelserna är med att skapa klangbotten i ditt liv. Den är med att skapa tonen i ditt liv. Du förstår, du kan ha rätt budskap men fel ton. Och jag har funnit ut att människor uppfattar tonen mer än orden. Och i allra helst människor som inte känner Jesus. De förstår inte vårt kananspråk. De förstår inte vad vi håller på. Men en sak känner människor. De känner tonen. De upplever tonen. Och du förstår, tonen formas ju i ugnen när krukan sjunger för mig. Då är den färdig. Se dig omkring. Där i prövelsen kan du också finna din kallelse. Jag har sett det många gånger. Människor som lyckas på det ekonomiska området. Framgångsrika människor. Sitt ner och prata med dem en stund. Så kommer du upptäcka att de har haft många konkurser. De har många svårigheter. Många tuffa grejer. Det var inte för att det var fel för dem att göra affärer och sådär, utan det var just att det var rätt för dem att göra det. Titta på människor som sliter med olika saker i deras liv. Och titta lite längre än så. Och kommer upptäcka. Det har att göra med att det, i förhållande till kallelsen får vi också gå igenom prövelser. För att vi ska bli bättre skickade i det här, i våra liv. Nu ska jag ge er helt till slut här, så ska jag ge er några råd till prövade människor. Nummer 1. Bevara ditt hjärta från hårdhet. Av allting som ska bevara sig i Bibeln, skydda, bevara ditt hjärta. Nummer 2. Fortsätt att vara frimodig. Herren har inte lämnat dig. Tvärtom. Han kanske aldrig har varit så närvarande i ditt liv som han är nu. Var frimodig. Herren är med dig. Han är mitt i ditt liv nu. Halleluja. Och då har jag inte ägnat tid att tala om liksom bakgrunden till prövelserna. Ibland är det faktiskt rent demoniskt. Saker som kommer emot oss. Ibland är det ju vi själva som ser till att vi får uppleva prövelser. Ja, men om du är dum och sur mot din fru, det är klart att du får uppleva prövelser från henne. Alltså, ibland får man vara självinsikt igen, va? Men min vän, oavsett det, så kommer Gud inte använda dig emot dig. Du kanske säger att ja, men det är mitt eget fel att jag har hamnat i det. Ja, det kanske det är. Men du förstår, även om det är så kan Gud ta det där, använda det, bruka det där till att skapa en ny sång i ditt hjärta. Halleluja. Så förstå det, Gud lämnar dig aldrig. Han är med dig och han kommer att hjälpa dig. Kom ihåg att han kallas för frälsaren. Ja, men när jag har problem hemma med mitt hus, då ringer jag efter snickaren. Varför ringer jag efter snickaren och inte efter bilreparatören? Jo, därför att en snickare, han fixar sånt där som har med huset att göra. Och när vi ringer efter frälsaren, vad tror du han kommer för att göra då? För att frälsa är klart. Aha, ja, om man har det epitetet över sig, det är ju det han håller på med. Han är expert på att frälsa. Det betyder att Gud har alltid en räddningsplan, va? Kalla på honom, ska du få se vad han kommer att göra. Nummer 3. Sök Gud och inte utvägen. Det står i 1 Korinthierbrevet 10, vers 13. Ingen annan frestelse har mött dig än vad som vanligen möter människor. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att du blir frestad över din förmåga. Utan när frestelsen kommer, prövningen alltså, så ska han bereda en utväg så att ni kan härda ut. Vem var det som skulle bereda utvägen? Ja, det var ju Gud. Men vad håller du på med då? Jag har upptäckt många gånger att jag har tagit Guds plats. Jag springer och letar efter utvägar hela tiden. Men det var ju Gud som skulle ordna utvägen. Och vad ska jag göra då? Jo, jag ska ansluta mig till det Gud vill göra i mitt liv. När det ändå är på det här sättet i mitt liv, så vill Gud göra någonting ytterligare med det. För låt mig få säga så här till dig. Du är en människa och du har en fantastisk förmåga att själv ta dig ut. Vi löser saker och ting. Människan är enorm på detta. Vi fixar till det, vi ordnar det. Vi kommer ut alltså. På ett eller annat sätt. Ja, men det är bara att se hur människor lyckas i livet. De tar sig ut. Och det är väl en sida utav det. Men du förstår att Gud vill inte bara att du ska komma ut. Utan Gud vill att du också ska komma in. Vilket betyder... Använd bilden, man kom ut ur Egypten, men man kom inte in i landet. Va? Därför man mötte inte upp till en prövelse som skedde där i öknen. Och när Gud hjälper dig och mig, så är det så här att när Gud tar ut dig ur prövelsen, då är det för att krukan sjunger. Och krukan sjunger i ditt hjärta. Du har fått en ny tone där i ditt inre som passar med den nya tiden som du ska komma in i. Du tänker så här, men det är det värsta som kan hända. Nej, det är säsongsskift i ditt liv. Gud har en ny säsong för dig i ditt liv. Och därför vill han hjälpa dig så att tonen stämmer och kommunicerar och liksom fungerar i den nya tiden som du ska gå in i. Det var många år sedan som jag slutade att bedja Gud om be Gud om en utväg. För jag vet att det är det han håller på med. Jag har slutat be så. Jag har funnit ut att det finns bara en bön som fungerar i prövelserna. Och det är den bönen som Jakob själv ger oss i Jakobs brev 1. Jag har inte läst det idag, men du kan läsa det själv sen. Och det är bönen om visdom. Jag ber inte längre till Gud. Gud, ta mig ur det här eländet nu. Ta mig ur det här. Jag gör inte det längre. Därför att jag inser att jag får inga bönesvar på de sakerna. Utan jag har bytt taktik. Jag säger så här istället. Gud, ge mig visdom. Så att jag kan vandra igenom det här på ett sätt som ärar dig, va? På ett sätt som främjar mitt hjärta och min andliga tillväxt. Jag vill komma ut ur det här, inte bara för att komma ut, utan jag vill komma ut ur det här på ett sätt som gör att det blir någon frukt utav mitt liv. Halleluja. Och du förstår, det är det som är så underbart, att om fienden slänger någonting på dig, så tar Gud det och använder det som en ugn i ditt liv för att skapa en frukt i ditt liv som gör att fienden ångrar att han överhuvudtaget la någonting på ditt liv. Titta vad som hände här nu. Tror du inte att fienden ångrar att han hängde upp Jesus på ett kors och såg till att han dödades? Om han hade fått göra om det här, tror du inte att han hade gjort om det för länge sedan? Halleluja. Det som såg ut att vara tidshistoriens största nederlag var i själva verket en triumf. Halleluja. Jag blir bara glad när jag tänker på det här. Därför att det som kommer ut ur våra liv när vi låter Gud jobba med oss blir någonting fruktbart, blir någonting starkt, blir någonting förädlat. Halleluja. Någonting som vi kan leva med och någonting som ärar Gud. Nummer 6. Genom att du själv har blivit prövad så har du lättare att visa medkänsla för andra som är i samma situation. Är det något vi behöver, vänner, i den här tiden, så är det medkänsla. Empati. En prövad människa, han har inte bara liksom förståelsen av livet i största allmänhet, utan har fått möta någonting som gör precis som Jesus, va? Det står om Jesus. Just därför att han själv har blivit prövad, så har han medynk, medlidande och barmhärtighet. Därför att han vet hur det känns. Han har varit där själv. Och när vi möter en Jesus, så möter vi han med såren, va? Och vi förstår att Jesus, du vet någonting om det jag går igenom nu. Och det är en väldigt härlig balsam för själen när man får möta en människa som inte bara förstår liksom allmänna ting, utan också kan sätta sig in i hur det är att leva och vara i det där. Prövelsen ger en större medlidande och medömkan. Förstå det, och det är ett råd till dig att omfamna det i ditt liv. Och sen, jag har flera här, jag tar den sista nu bara. Sammanlikna dig inte med andra. Alla blir prövade på olika sätt. Har du någon gång tänkt så i ditt liv? Det verkar ju så väldigt enkelt för de där, va? De verkar ju ha inget, de har ju inget jobbigt, va? Nej, de kanske inte har jobbigt med det du har jobbit med. Men jag kan garantera dig att de sliter med ting de också. Kanske på andra områden som du inte har några problem med. Och det är därför som du inte kan sammanlikna dig med andra. Det är lätt att göra det. För man tycker, fy, varför ska jag drabbas av allt det här för? Tänk inte så. Utan tänk istället så att i det här jag nu har fått möta, i detta så ska Herren få sin väg fram i mitt liv. Halleluja. Och jag ska inte bara komma ut ur det här. Jag ska komma ut ur det med en ny sång. Jag ska komma ut ur det med ny glädje i mitt liv. Jag ska komma ut ur det här starkare än vad jag var innan jag kom in i det. Jag ska komma ut ur det med mer Jesuslikhet i mitt liv. Halleluja. Men medan jag ändå är i den här ugnen, då ska allt det där som är slagg och sånt där, det får brinna upp. Men det äkta guldet, det ska vara kvar. Halleluja. Passa på när du ändå går igenom och låt Gud få göra sitt verk i det där. Och du kommer finna ut att det faktiskt, som en del säger när de tittar tillbaka, så säger de: jag skulle egentligen inte vilja ha det här gjort, men jag vill inte ha det ogjort heller. Alltså när jag tittar, det var en hemsk periode. Men ur det där så har det ändå kommit någonting där som skapar en slags mening i mitt liv. Och jag får ändå vara tacksam att jag har kommit dit där jag är idag. Hade det inte varit för de där prövelserna så hade det här inte vuxit fram i mitt liv. Så vi tackar Gud. Och där någonstans kan jag förstå vad Jakob menar. Gläd dig i prövelserna. För det kommer att ske någonting mycket gott i ditt liv när du ansluter dig till vad Gud håller på med i ditt liv. Far, nu tackar vi dig att vi får nåd att komma som dina barn, Herre. Vi vet att det är saker som inte är så lätt att tala om alltid och leva med, Herre. Men tack, Herre, för att vi får bara omfamna det du håller på med, Herre. Prisa dig och lova dig för det. Tack Jesus för att du kommer hjälpa oss att inte bara komma ut ur de här tingen som är svåra för oss, utan också komma in i det som du hade planerat för våra liv. Vi tackar dig för det. Och det som fienden reser upp som någonting ont, Herre, det vänder du på till någonting gott. Det som såg ut att bli det här nederlaget, det blev den stora segern. Vi tackar dig för det i Jesu namn. Amen. Halleluja. Underbart. Nu har jag dragit över några minuter på tiden här och det ber jag om ursäkt. Nej, vi har 6 minuter över, trots att jag har tidsgrejer. Det är fruktansvärt. Halleluja. Underbart. Ja. Färdig. Vad ska vi göra? vi ska gå hem, men halleluja, det, jag kan hålla på hur länge som helst med de här tingen. Det har tagit mig många år att komma fram. Det här är ingenting jag tänkte till innan jag åkte hit. Utan det här är någonting som så att säga, har fått leva i mig. Och jag är så glad att jag får komma fram till det här i mitt liv. För att det har blivit en sån frihet i mitt liv. Och det har också hjälpt mig, och Marie också, och vår familj, att förhålla oss till de här tingen på ett sätt som så att säga, inte har brutit ner oss. Utan istället har det stärkt oss. Det har liksom berikat oss i våra liv. Och det har skapat frukt i våra liv. Som jag förstår någonstans att det hade inte kommit fram annars. Och kanske någon tänker så här: men kan det inte bli till på något annat sätt? Tydligen inte. För hade det varit något annat sätt, då hade ju Herren visat på det. Men nu är det här sättet. Och det har väl att göra med mänsklighetens liksom konstitution att göra. Och hur vi är som människor. Men Gud, mitt i allt det där, formar någonting fantastiskt i våra liv. Halleluja. Amen.
Ja, det var fantastiskt. Tänk att kunna förmedla sådana ting som går verkligen på dype. Och som också är vanskelig, som du säger, att snacka om. På en så positiv måte. Skick att det skapar tro. Vi känner att detta här smälter samman med troen i våra hjärtar. Slik at Gud virkelig får lov til å gjøre noe også gjennom disse tingene. Det her er så bra. Tusen takk. En ekstra applaus her. Vi skal